18:e och påbörjar nu lektion nummer 7 i vår lilla själavårdskurs augusti 85. Och vi ska fortsätta med ämnet tro ett rätt så bra tag till faktiskt. Det gör vi inte därför att det i och för sig diskuteras och debatteras och så här om tro, utan därför att det är på något sätt tidstypiskt också för själavårdaren att trosproblematiken blir så aktuell i våra dagar. Vi lever i en tid då människor kämpar med identitetsproblem, kan vi säga. Och jag tror att det kanske vi gör idag mer än någonsin tidigare, därför att alla sociala identiteter tenderar att luckras upp och försvinna. Jag menar, bodde man i det gamla bondesamhället, ja, man var smed och hade sin identitet och sin roll i det här, vare sig man den var upplevd inifrån eller inte. Det fanns så fasta sociala ramar att man kanske inte hade den här problematiken i samma utsträckning som vi har idag, av att vem är jag egentligen? Nu när det börjar bli så att man ska omskola sig vart 10:e år, flygvärdinna i 10 år, balettdansös i 10 år, generaldirektör i 10 år, hemsamarit i 10 år och så vidare. Behövs det kanske en allt starkare inre trygghet för att klara av detta socialt röriga och flytande mönster. Och därför är det kanske inte så märkvärdigt att också all undervisning, så att säga, i kristen regi, eller hur vi ska uttrycka det, som börjar att gripa in just i den här identitetsproblematiken, att den blir dagsaktuell. Och trosundervisningen med sin utgångspunkt, detta att föra människor till en insikt om vad de är i Kristus, är ett sätt att möta det här behovet hos nutidsmänniskor. Det vi är i Kristus, du och jag, det kan uttryckas med ett enda ord. Vi är lemmar. Du är kanske ett öra och jag är kanske ett finger. Och Rune som sitter här är kanske en fot eller vad han är. Jag vet. Och det här talar om någonting för oss, hela detta betraktelsesätt. Att det svar vi ska ge på människors identitetslängtan och den undervisning om tro vi ska ge, den ska skapa lemmar i en kropp. Den ska skapa en vi-identitet och inte en jag-identitet. Den ska skapa lemmar och inte individualister. Jag föredrar många gånger att uttrycka det här problemet lite annorlunda. Att du ska inte bara se vad du är i Kristus, utan kanske lika gärna vad Kristus är i dig. Vem är centrum? Det här om man inte tänker igenom de här problemen, att när vi går in i trosproblematiken så är det för att möta ett behov på identitetskanten. Och då gäller det att liksom möta det behovet så att det slutprodukten blir lemmar i en kropp och inte individualism. Och därför ska vi gå vidare ett slag till i trosundervisningen här och läsa vidare. Vi gick ju alltså igår rätt mycket genom Gamla testamentets ord för begreppet tro. Och vi fann att grundbetydelsen var trofasthet snarare än övertygelse. Men naturligtvis finns det ingen trofasthet som inte innehåller en övertygelse. Men det är förbundstanken där man lovar varandra trofasthet. Och samtidigt så fanns det här ordet som betydde att bli buren på armen. Vi blir burna på Guds arm på ett sådant sätt att han därigenom gör oss trofasta. Det var det innehåll vi kunde få ut ur de två gammaltestamentliga ord som apostlarna citerar, nämligen den rättfärdige ska leva genom sin tro, och Abraham trodde och det räknades honom till rättfärdig. Nu går vi vidare och nu går vi till välkända ord i Romarbrevets 10:e kapitel. Och titta först på den 17:e versen. Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. I grekiskan står det i kraft av Kristi rema. Och även om det är här som med så många andra begrepp att det finns inga skarpa kanter. Så att rema alltid betyder tilltal och logos alltid en allmän giltig sanning. Så finns ändå de här schatteringarna att tron kommer av ett gudomligt tilltal. Och det såg vi ju väldigt bra när det gällde Abraham igår. Och hans tro, hur hans tro fick växa för att Isak faktiskt skulle komma till världen. Det var Guds tilltal. Upprepade gånger uppenbarar sig Gud, talar till honom, och hans tilltal föder en förändring i Abrahams inre som vi kallar tro, och den i sin tur leder så småningom till att underverket blir ett faktum. Tron kommer av ett gudomligt tilltal. Och som det står i 9 och 10 verserna, att när man har fått det tilltalet, då föds det tro i hjärtat och då talar man ut det med sin mun. Vi läser alltså 9:10. Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Du, genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. När alltså Herren lägger in en tro i mitt hjärta, då är det naturliga sättet att föra den vidare är att på något sätt tala ut den. Därför att med munnen startar vi andliga processer på samma sätt som vi med händer och fötter startar fysiska processer. Och den tro, det liv, det andliga liv som Gud alltså har genom sitt tilltal fått föda i vårt hjärta, när vi talar ut det, så påverkar det oss själva eller vår omgivning. Då kommer ordet att liksom riktas emot det förhållande var till det är utsänt. Alltså står det ju inte så här att tron kommer av min bekännelse, utan bekännelsen kommer av min tro. Och ibland måste vi i själavården, när människor inom citationstecken har misslyckats på trons område, göra detta klart för dem att din tro kommer inte av att du lyssnar till dig själv, utan av att du lyssnar till Herren. Helt klart kan det vara så att om jag mycket lever i ett speciellt bibelord eller ett speciellt sammanhang, så öppnar jag mig därmed för Herrens tilltal över det bibelordet. Jag minns, jag hörde ett exempel på det här som jag tycker är så fint. En kvinna som var missionär i Indien och som led så fruktansvärt av nöden där. Och började att varje dag bara läsa Jesu lidandes historia. Och levde i detta lidande ända tills det blev så kopiöst levande att hon blev uppfylld av kraft att gå in i människors problem där de fanns runt omkring. Men Detta att hon ständigt återvände till Jesu lidandes historia, det öppnar alltså henne för ett gudomligt tilltal över detta förhållande som levande gjorde passionsberättelsen och utrustade henne med kraft som hon sen kunde tala ut och handla ut. Bekännelsen är frukten av min tro, inte det som leder till tro. Utan det som leder till tro är mitt lyssnande. Bibelordet, att jag lever i ordet, att jag förblir i ordet, som vi så småningom ska komma och läsa igen, är en väldigt viktig förutsättning. Om ni förblir i mitt ord så är ni mina lärjungar och ni ska då förstå sanningen, säger Jesus. Men mitt förblivande i ordet är bara att jag har det i min tanke. Jag kan inte göra tro av ordet hur jag än försöker. Utan jag kan bara utsätta mig för andens uppenbarelse genom att förbliva i ordet. Och en vacker dag så talar Herren över sitt eget ord in i mig och då föds det tro. Det är den här problematiken att somliga sakerna hamnar i huvudet och somliga i hjärtat, som ni vet. Och vad är det som gör att saker hamnar i hjärtat istället för att hamna i huvudet? Jo, det är Guds tilltal. Tron kommer av predikan, men i kraft av ett rema från Herren. Vi kan höra hur många predikningar som helst om inte Herren ger sitt rema till den predikan. Och om inte den har uppkommit ur ett Herrens rema så föder det bara teologisk, intellektuell kunskap men inte hjärtats tro. Vi kan inte ens predika för oss själva så att det föder tro utan bara kunskap. Men anden kan ta allt och lägga sitt rema in i det här och då föds det tro. Låt oss se ett lustigt praktiskt exempel på det här. Vi går till Matteus 4 kapitel. De fyra första verserna. Därefter blev Jesus av anden förd upp i öknen för att han skulle frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han omsider hungrig. Då trädde frestaren fram och sa till honom: är du Guds son, så bjud att dessa stenar blir bröd. Men han svarade och sa: det är skrivet, människan ska leva icke allenast av bröd utan av allt det som utgår av Guds mun. Av varje ord som utgår ur Guds mun står det egentligen. Varje rema står det till och med i grekiska. Här fanns det inget ord ur Guds mun på att det skulle göras några bröd och Jesus gjorde inga bröd. Vi måste förstå att detta var en frestelse. Är du Guds son så gör nu ett underverk. Jesus säger: nej, jag måste kolla med fadern först. Om det finns något. Om det finns grönt ljus för ett underverk. Om det finns grönt ljus för att göra bröd av stenar idag. Nej, det gör det inte. Det fanns inget tilltal. Det fanns ingen tro för att göra stenar till bröd. Alltså ingen trofasthet. Är ni med? Johannes 6. Där vi läser verserna 5 och 6. För där blev det bröd, som ni minns. Visserligen inte av stenar, men råmaterialet är kanske mindre intressant i sammanhanget. Bröd blev det ju i alla fall, så det borde räcka och blev över. Johannes 6 kapitel, verserna 5 och 6. Då nu Jesus lyfte upp sina ögon och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: varifrån ska vi köpa bröd så att dessa får äta? Men detta sa han för att sätta honom på prov, ty själv visste han vad han skulle göra. Själv visste han vad han skulle göra. Nu fanns det ett ord från fadern. Här skulle göras bröd, och det blev bröd. Det blev både fisk och bröd. Själv visste han vad han skulle. Och när vi nu ser begreppet tro i den här aspekten. För nu kommer vi över så att säga på det som vi skulle kunna kalla för förvandlande tro, undergörande tro, övervinnande tro eller vad du vill. Så ser du att fortfarande är grundingrediensen trofasthet. Om du är på rätt plats vid rätt tidpunkt och alltid gör det Gud vill, så räkna med underverk. Det är inget märkvärdigt. Det är för att Gud får leda dig med sitt tilltal och han kommer att bekräfta sin egen ledning med under och tecken. De han själv väljer ut. I de tillfällen som behagar honom. Men fortfarande är grundbetydelsen faktiskt trofasthet. Och det måste så vara för att Gud fortfarande ska vara centralpersonen i det som sker. Hela tiden är vi ju ute efter att det är han som ska göra hela jobbet och han som ska ha hela äran. Om din undergörande tro inget annat är än en trofasthet gentemot Herrens tilltal, så är hela äran Herrens. Om däremot underverk ska ske i den takt som du hittar på det, och genom en tro som du kanske har på något sätt byggt upp i ditt liv, då ska inte bara Herren ha äran, utan du ska ha din beskärda del också. Jesus undervisar ganska klart om det här i Lukas 17 kapitel. Där vi ska läsa först verserna 5 och 6. Och apostlarna sa till Herren, föröka vår tro. Då sa Herren, om ni hade tro vore den och blott så som ett senapskorn, så skulle ni kunna säga till detta mullbärsfikonträd, ryck dig upp med rötterna och plantera dig i havet och det skulle lyda er. Det är lätt att man läser de här två verserna och tycker Jesus svarar ju egentligen inte på deras bön. Här vill de ha mera tro och Jesus säger, om ni bara hade tro som ett senapskorn skulle ni kunna flytta på träden. Han borde väl talat om för dem hur de skulle få den tron istället. Och vi läser lätt och tänker så här, ja, jag kan inte flytta på en maskros ens. Och då är alltså min tro inte som ett senapskorn. Men när man läser detta så får man också läsa den lilla liknelse som kommer efter, för den hör ihop med Jesus svar. Vi fortsätter några verser till. Om någon bland er har en tjänare som kör plogen eller vaktar boskap, icke säger han väl till tjänaren när denne kommer hem från marken, gå du nu strax till bords. Säger han icke fast mer till honom, red till min måltid och fäst så upp din klädnad och betjäna mig medan jag äter och dricker, sedan må du själv äta och dricka. Icke tackar han väl tjänaren för att denne gjorde det som blev honom befallt. Sammalunda, när ni har gjort allt som har blivit er befallt, då ska ni säga, det är blott ringa tjänare, vi har endast gjort vad vi var pliktiga att göra. Vi har bara gjort vad vi var tillsagda att göra. Jesus talar om den attityd som måste finnas hos oss när vi har flyttat på ett träd som står mitt i vägen när vi ska fram. När vi har fått tala ut kanske väldigt kraftfyllda ord. För Guds rike är inte ord utan kraft. Inte tomma ord utan fyllda ord. Meningsfyllda, kraftfyllda, livfyllda ord. Det ord som jag talar, säger Jesus, är ande och liv. Och vi får del av den förmågan att tala ord som är ande och liv. Ja, vi går ut här. Och Herren har talat om för oss att den björken som står där borta, den ska flytta på sig. Vi säger till den att den ska flytta på sig. Jesu namn, och så åker den iväg ungefär som en raket. Man ser jordtorvorna sprätta åt alla håll och så här, och man ser hur den försvinner bort i riktning mot havet. Och du vet, då vill ju alltså Gud inte att vi ska stå så här. Titta där. Titta där. Eller titta på mig. Utan att den attityden måste finnas levande i oss. I vårt innersta. Detta var inget märkvärdigt. Jag har bara gjort vad jag var tillsagd att göra. Gud hade kunnat säga till vem som helst annan runt omkring med precis samma resultat. Jag menar, du har en moster i Australien som skickar dig 10 000 australiska pund eller vad de har för valuta. Och så kommer en brevbärare och lämnar över den där checken så småningom i din brevlåda. Det är ju inte så petigt vilken brevbärare det är. Det duger med vem som helst, man sticker in den i lådan, eller hur? Är det någon berömmelse till brevbäraren? Nej, naturligtvis inte. Det är din moster i Australien som hela äran tillkom. Brevbäraren gjorde bara vad han var tillsagd att göra. Vad han hade betalt för. Vad som var hans uppgift. Och jag vill lite grann påminna om det här som vi läste igår. Vi behöver väl knappast slå upp det. Vi läste ju ett rätt långt avsnitt i femte Moseboks första kapitel. Där Mose rekapitulerar hela den här historien när man hade kunnat gå in och ta löfteslandet, men först inte gjorde det som Gud sa, och sen när Gud sa nu kan ni gå ut i öknen, då gick man in i löfteslandet med katastrofala konsekvenser. I första fallet säger Gud ni trodde inte, i andra fallet säger Mose att i ert övermod gick ni in. Märk nu, mina vänner, att löfteslandet var ett löftesland. De hade ett löfte på det här landet. Men att det finns ett generellt löfte kan du inte ta som uteslutande intäkt för din tro. Utan det löftet måste också bekräftas till tid och rum i ditt eget liv genom Guds tilltal. Som föder den tro som du kan handla på. Gud sa till dem att de skulle gå in. De hade alltså Guds rema över det generella löftet. De gick inte in. Sen sa Gud, nu ska ni inte gå in. Då gick de in. Löftet gällde ju fortfarande. Ja, det gjorde det. Men inte just då. Och då funkade det inte. Att vi får se det här, att också begreppet övervinnande, undergörande, förvandlande tro är trofasthet till sin grundbetydelse. Och när vi alltså läser i Markus 11 kapitel, som ju är en parallelltext det vi nu läste i Lukas, om vi tror och inte tvivlar i vårt hjärta så kan vi säga till berget att häva sig upp och kasta sig i havet. Då får vi förstå detta att när Gud har fått göra oss lyssnande och fått fostra fram den här attityden av trofasthet i våra liv, så att det blir självklart för oss att lyssna och självklart för oss att utföra det som Herren har gett oss när vi lyssnade. Då är det här också en vilande helhet att tro utan att tvivla i sitt hjärta. Då kan Gud säga till att det där stora berget där borta, ni behöver inte hämta någon schaktfirma och spränggubbar och såna här som står och borrar, utan säg du bara så försvinner. Och då har Gud alltså fått handla så mycket med oss Att vi inte omedelbart sätter oss nu till henne. Det går väl inte. Det där är det som ser så stödigt ut. Och lilla jag kan väl inte. Och vad ska folk säga om jag bara och allt det här. Som ständigt snurrar runt i oss. Utan, jaha, Gud har sagt det. Jag talar ut. Jag gör vad jag är tillsagd att göra. Du tror och inte tvivlar. Men här finns fortfarande trofastheten också mot andens ledning och andens tilltal. Vi går till Johannes 5 kapitel och läser verserna 19 och 20. Johannes 5, 19 och 20. För där poängterar ju Jesus mycket starkt att det är precis så det fungerar i hans liv. Eller fungerade, kanske vi ska säga, under de år han gick här på jorden. Johannes 5, 19 och 20. Då talade Jesus åter och sa till dem: sannerligen, sannerligen säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan han gör allenast vad han ser fadern göra. Ty vad han gör, det gör likaledes också sonen. Ty fadern älskar sonen och låter honom se allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa är, skall han låta honom se, så att ni skall förundra er. Jesus säger, jag gör ingenting utan att först ha sett det hos min fader. Johannes 5, 19 och 20. Han gör ingenting utan att han först har sett det hos sin far. Eller hört. Och det är ju här som, så att säga, så väldigt mycket av nyckeln ligger till det vi sysslar med. Att hjälpa människor fram till den punkten att de kan se vad fadern gör och höra vad fadern säger. Därför att det är egentligen, vad ska vi säga, den livsförvandlande grund som vi som själavårdare alltid är ute efter. Så väldigt ofta är det just detta att upprätta den här livskontakten med fadern i himlen. Att sammanföra de två så att den här strömmen av tilltal, av liv ifrån fadern kan flöda in i människan och förvandla honom in. Och vi som själavårdare är så ständigt ute efter detta. Fader, vad är det som hindrar denna människan från att just stå i detta nära samband med dig? Att leva i denna förtroliga gemenskap med dig. Varför funkar det inte i hans liv? Varför funkar det inte i hennes liv? Det är det vi så mycket är ute efter. Därför att när detta kommer till klarhet i människans liv, när detta kommer till funktion i våra liv, ja, då gör ju Gud resten för det första. Den helige ande kan ju då fungera som själavårdare. Och leda och fostra och utveckla oss hela resten av livet. Och vi kommer in i det livsöde Gud vill. Vi kommer in i de underverk han vill göra. Vi kommer in i de sammanhang som Gud har tänkt från början. Dessa förutbestämda gärningar som Paulus talar om i Efesierbrevet 2. Vi går till Johannes 14 kapitel, ska du se att Jesus nämner det här vid fler tillfällen. Och kanske allra tydligast just Johannes 14, där vi ska läsa från 10 versen. Vi kan förresten börja i 8 versen så får vi sammanhanget. Johannes 14, 8. Filippus sa till honom: Herre, låt oss se fadern så har vi nog. Jesus svarade honom: Så lång tid har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig, han har sett fadern. Hur kan du då säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord jag talar till er talar jag inte av mig själv, och gärningarna dem gör fadern som bor i mig, det är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern i mig. Varom icke så tro för själva gärningarnas skull. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som tror på mig, han skall också själv göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa skall han göra, ty jag går till fadern. Och vad helst ni ber om i mitt namn, det ska jag göra, på det att fadern må bli förhärligad i sonen. Ja, om ni ber om något i mitt namn, så skall jag göra det. Jesus poängterar, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och det handlar ju alltså om gemenskap det här. För vad är egentligen gemenskap? Det är inte att man har en hus, en bil och en... Ett hus, en bil och en trädgård tillsammans. Eller att man dricker kyrkaffe med varandra en gång i veckan. Utan gemenskap i Bibelns mening betyder att gränserna mellan individer har utplånats. Och grundmodellen för det här är undervisningen om äktenskapet. Det tu blir ett kött. Två lyckligt gifta makar blir så förenade med varann att efter ett tag kan ingen säga var den ene börjar och den andra slutar. Och vi är kallade att leva i en gemenskap med Gud, en sammansmältning av. Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Vi är i Kristus och Kristus är i oss. Det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Jesus har lagt ner sitt liv för oss. För att det inte ska finnas någon gräns från hans sida gentemot oss. Och vi får lägga ner vårt liv för honom. För att det inte heller ska finnas någon gräns för vårt liv gentemot honom. Det blir en total sammansmältning. En livslång, evig gemenskap. Kristus ska bli allt i alla. Och så säger du, Jesus, där han lever i, sonen lever i denna gemenskap med Fadern. Det ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Alla kraftgärningar han gör, hur utlöses de? Jo, de utlöses genom ord. Och han säger, det ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern föder tro. Fadern tar ett initiativ, ger ett tilltal. Det föder både visshet och trofasthet och ett ord som utlöser processen. Gud, Fadern, talar genom oss. När vi går omkring och uttalar förvandlande ord så är vi inte Faderns ställföreträdare. Utan vi är Faderns språkrör. Vi talar ut det som Fadern har talat till oss. Därför att grundbetydelsen i tro, tron är trofasthet. Och för att kunna växa i detta med att tala ut allt större och större ting, så handlar det om att allt grundligare och djupare sammansmälta med Gud. Och allt innerligare kunna höra och förstå och se hans vilja och gärning. Och att sedan leva ut det man har sett hos Fadern ut i den fysiska världen. Låt oss gå till Galaterbrevets femte kapitel så. Galaterbrevet 5 och vi ska läsa 16 till och med 18. Vad jag vill säga är detta. Vandra i ande så skall ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. Ty köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. De två ligger ju i strid med varandra för att hindra er att göra vad ni vill. Men om ni drivs av ande så står ni inte under lagen. Och vi hoppar ner till 25 versen. Om vi nu har liv genom ande så låt oss och vandra i ande. Vi kan ha liv i vår ande genom den heliga ande. Alltså vara födda på nytt i vår ande och ändå inte vandra i ande. Det här är väldigt centralt när man kommer in i själavård. Så oerhört många är pånyttfödda, är andedöpta, talar i tungor och vandrar inte i ande. Att vandra i anden, det är att ständigt hålla sig så nära Gud. Vara så lyssnande inför honom att han kan föra oss in i det som han från början. Och du ska se här att när Paulus här tar upp begreppet vandra i anden så knyts egentligen alla Guds välsignelser till denna livsform. Om ni vandrar i anden så står ni inte under lagen. Utan då först står vi under nåden. Och det är ju det hela går ut på. Vi ska stå under nåd. Så oerhört många kristna lever i skuggan av sin egen tillvaro. Därför att de inte vandrar i ande. Och därför att ingen har lärt dem att vandra i ande. Ingen har undervisat dem. Ingen har hjälpt dem på det praktiska planet in i denna livsform. Att ständigt söka Guds ledning och vilja och att leva i ett sådant gudsumgänge, praktiskt och konkret, att det här kan bli en verklighet. Utan dem, och då tjänar de inte Gud med hans kraftresurser. Nåden flödar inte genom deras liv och verk, utan med sin egen kraft. Och det är därför vi har så kopiöst mycket hemmasöner i våra församlingar. Se, nu i så många år har jag tjänat dig och aldrig överträtt något ditt bud och du har icke ens givit mig en kille. Jag älskar hemmasöner, det vet de av er som känner. Det är därför mitt hjärta brinner så för det här med själavård. Det behövs så mycket andliga fäder och mödrar i våra församlingar som både tar hand om nyomvända och hemmasöner, hemmadöttrar. Och för dem in i vandringen i anden. Därför att det är att leva i tro. Det är tro omsatt så att säga i konkret vardagsliv. Och det är därför som Paulus också säger, vandrar ni i anden så står ni inte under lagen utan då står ni under nåden. Är ni födda på nytt, se till att ni vandrar i anden. Därför det här kommer inte automatiskt. Anden pressar oss aldrig. Anden tvingar oss aldrig. Gud är alltid finkänslig. Gud väntar alltid tills vi söker. Tills vi önskar själv. Han tvingar sig aldrig. I förbifarten, helt bara så där en passant, så lovar också Paulus att om ni lever detta livet så ska ni få uppleva helgelse. Vandra i anden så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. Och där har vi hållit på och slitit och släpat med vår helgelse i alla år, inte sant? Och försökt att bli lite snällare och försökt att bli lite gladare och försökt att bli lite bättre. Också det är egen kraft. Du ska inte satsa på det, säger Paulus. Utan du ska satsa på att leva så ihop med Gud. Att det blir en vandring i anden så sköter Gud resten. Då kommer din personlighet att förvandlas. Då kommer andens frukt att växa fram. Den kommer ju några rader nedanför här. Andens frukt och köttets gärning. Hur ska vi kunna bestämma om det ska bli andens frukt eller köttets gärning? Jo, det är en fråga om vem som har initiativ. Så länge du har initiativet i ditt liv så blir det köttets gärning. Oavsett hur fromt och fint du än lever. Men om anden, om Gud själv, fadern har initiativ genom sin heliga ande i ditt liv, då kommer andens frukt att växa fram. Du kommer att få gå igenom många fostringsprocesser, precis som folket under ökenvandringen. För att ökenvandringen är ju så att säga modellen för hur vi vandrar genom denna tillvaron på väg till löfteslandet. Men vår uppgift är att sätta folk på spåret. Så att de tillsammans med anden kan vandra här genom Tåredalen och göra den rik på kärlek. Och vi måste förstå att det är till denna form av liv som Guds löften är knutna. Det är där nåden uppenbarar sig. Det är där den blir verksam. Och då måste vi alltså vara noga med att också när vi kommer in på kapitlet undergörande tro, vara klara på att vi får inte undervisa om det så att Gud tappar initiativet i våra liv. Att du kan bestämma dig för vilka underverk som ska göras. Utan där om någonsin måste det ju vara ett gudomligt initiativ. För att det inte blir snett. Och grunden i allt sammans är alltså trofastheten. Guds gemenskap. Vandringen i anden. Den är nyckeln som liksom öppnar för en total förståelse av de här begreppen. Och den som vi talade om igår eftermiddag när vi satt och jobbade med det här med självförtroende. Och vi kom fram till att den kristne förväntas inte fungera i kraft av ett självförtroende utan i kraft av ett gudsförtroende. Och det gudsförtroendet blir också en upplevd verklighet när denna Guds gemenskap får etableras i våra liv. Och vi får vandra med honom på det här sättet. Då går man inte omkring och tittar på skospetsarna och suckar jag arma mask i gruset. Utan då kan man istället säga som Paulus, nu är jag död. Det är mycket bättre. För all den här suckan om att usch jag är så usel, usch jag är så eländig betyder jag skulle vilja vara något annat. Men Paulus säger, nu är jag död. Det är inte att snacka om längre, men Kristus liv i mig. Det är alltså en identitet. Vi är på väg in i en identitetsupplevelse. Ett sätt att få uppleva en Guds identitet på ett sunt vis. Och där så att säga hela tiden där Gud blir centrum i identitetsupplevelsen. Vad Kristus är i mig. Kanske snarare än vad jag är i Kristus. Även om jag är helt klar över att det ena uttrycket som jag sa igår kan vara en nyckel till en människa och det andra kan vara en nyckel till en annan människa. Men att vi får behålla det här perspektivet, Kristus i centrum.